Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen, det här är veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radio Apan Svensson. Det här programmet görs tack vare de fina Akademikernas A-kassa. Är du inte med i en A-kassa så tycker jag att du ska gå med i just Akademikernas. För att det kostar bara 90 kronor i månaden och blir du arbetslös kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Vad sa du? 15 000! Det är, ja men det är ju bra helt enkelt. Det bara gör det. Och om du ansöker nu så har du chansen att vinna en Apple TV. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI, alltså som i veckans viktigaste intervju, på det här ansökningsformuläret. Och då är du med och tävlar om en sån här Apple TV. Läs mer om den här tävlingen på Akademikernas A-kassas hemsida www.aea.se/VVI. Det där hittar du ganska lätt. Nu är det väl ändå dags att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag sitter jag mittemot Åsa Lindeborg. Och jag tänkte fråga henne saker som varför hon älskar Vladimir Putin så mycket. Och hur det känns att vara intellektuellt ohederlig. Och om hon är antisemit. Men nej, vad sa du? Vet du inte vem Åsa Lindeborg är? Vet inte vem Åsa Lindeborg är? Nej, men vad säger du? Men ska vi göra så att jag förklarar för dig vem det är, bara? Känns det bättre då? Bra, då gör jag det. Åsa Lindeborg är kulturchef på Aftonbladet. Jo, du vet den där tidningen Aftonbladet. Du får googla så hittar du den säkert. Att vara kulturchef på Aftonbladet innebär att man skriver och släpper fram artiklar om Israel och Palestina, Sverigedemokraterna och om den politiska utvecklingen i Ukraina. Och kanske någon gång lite om en teater eller bok om den då handlar om Israel och Palestina, Sverigedemokraterna eller utvecklingen i Ukraina. Och så Lindeborg är sån här vänster. Nej, hon är jättevänster. Hon är så långt till vänster att hon nästan är tillbaka till höger om man ser det som en cirkel. Som ung så var hon med i Kommunistisk ungdom. Men är hon kommunist för det? Nej, 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 nej. På den tiden så hette det bara så. Då var det inget konstigt med kommunism i Sverige. Man rökte inomhus, man åt inlagd persika och man var kommunist. Det var liksom inget konstigt då. Det är inte så att vi har en antidemokrat som skriver i vår största tidning. Eller? Ja, i alla fall. När man är vänster så måste man heja på Palestina i Israel-Palestina-konflikten. Tycker du det verkar vara en invecklad konflikt? Nej, nej, nej. Inte för Åsa. Det som är svårt är bara att man hejar på Palestina så kommer det en massa dummisar och påstår att man är antisemit. Jag vet inte om det händer alla, men det händer Åsa Lindeborg hela tiden. Men hon är inte antisemit. Hon bara kan uttrycka sig lite antisemitiskt ibland. Som journalist är Åsa väldigt kontroversiell, som är ett sånt där fina ord för att vara väldigt illa omtyckt. Många beskriver henne som intellektuellt ohederlig och att fakta inte är så viktigt när hon skriver. Men som författare är hon däremot älskad av alla. Hennes bok Mig äger ingen har fått högsta betyg av alla. Så nu får vi se om hon blir älskad eller hatad efter att ha varit med i det här programmet. Och nu är det väl dags att ta reda på henne. Jag säger hej, hej, hej på dig, Åsa.
Jag måste fråga, den här presentationen, när det är att jag bara råkar uttrycka mig antisemitiskt, för det skämt eller är det någonting som du menar?
Du, det är inte kanske någonting som jag menar utan någonting som jag har hört folk säga om dig.
Okej, okay, men så att du står inte riktigt själv för den här presentationen?
Vi kan väl komma in på det lite grann, vad du tycker om de här sakerna, helt enkelt. Jag tror att vi kommer dit, men där känner du att... Där sätter du stopp, eller?
Jag blir skitförbannad.
Du blir förbannad på
ja,
det?
Ja, jag blir skitförbannad för att det är så fruktansvärt lugnaktig och osaklig, fräck och ful anklagelse. Okej, okay, blir förbannad.
Men ska vi börja den änden då? Men det här har inte gått dig förbi att det har blivit...
Nej, det händer ju hela tiden. Det händer ju alla som kritiserar Israels ockupationspolitik. Mm. Det händer ju jämt.
Inte alla, väl?
Säg någon som inte har råkat ut för den kritiken.
Men det händer ju dig ganska ofta. Och...
Men det är för att jag skriver ofta. Och för att jag har den här maktpositionen.
Ja, just det. Men kan man inte säga så här, ja, för jag har också blivit kallad för det. Så
där, vad hade du gjort då?
Ja, men jag har, jag minns inte exakt, men jag har vänner och sådär som är av judisk börd som är väldigt aktiva med att kalla folk för antisemiter.
Mm, det är jag också.
Och då tänker jag, då är det inte, ibland känner jag så här, ja, det är väl inte hela världen då?
Det tycker jag att det är. Alltså hur kan du acceptera en anklagelse som är så ful?
Men för fördomar har vi alla på något sätt. Ja, är det inte det handlar
jag
om?
Jag vägrar att bli kallad antisemit för att jag kritiserar Israels ockupationspolitik. Och jag tycker inte att det är bara en anklagelse whatsoever. För mig är det oerhört allvarliga anklagelser.
Ja, men...
Jag kan liksom inte ens skämta om det. Jag blir förbannad.
Okej, men det är väl inte bara när man kritiserar dess ockupationspolitik som det kommer upp?
Vi
har några organhandels...
Ja, men det handlar ju om hur Israel behandlar palestinier.
Ja.
Det hänger ju ihop med hela ockupationspolitiken. Hur de bara kan tycka att de har rätten att tvångsobducera unga palestinier och ta deras organ. Och där blev vi anklagade för antisemitism. Och idag så är det en lagändring i Knesset. Den som var chef för det militärsjukhuset där de här olagliga... organstölderna pågick, han är sparkad.
Mm, precis, det handlade väl om ett speciellt sjukhus här då.
Mm, medan... Abu Kabir. Men vi blev hela Aftonbladet blev anklagade för en antisemitisk tidning.
Ja, i alla fall för att just den där artikeln
helt,
var
vi fick
liksom...
Vi fick helt rätt i sak. Men då var det att det var en helt otänkbar tanke att den israeliska ockupationsmakten skulle kunna stjäla organ. Och det var bara en gammal myt sedan tusentals år tillbaka.
Men var det så att det var ockupationsmakten? Då var det inte det, fick ni väl aldrig rätt i?
Det var militärsjukhuset som gjorde det där. Och
det är väl en viss
skillnad? Det är alltså en del av den israeliska armén då, eller hur man ska uttrycka det. En enorm, alltså det var korruption, men det var ju också med israeliska statens goda minne, eller hur man ska uttrycka det.
Men jag förstår
verkligen. Jag tycker att det här programmet fick en tråkig start. För mig, jag kan aldrig skämta om det här. Det här är inte roligt.
Nej,
det är inte kul.
Men det finns ju ändå väldigt många människor som också tar det här på största allvar. Har tagit illa vid sig
absolut.
Av saker som du har sagt och skrivit. Men hur känner du om sånt då?
Jag mår jättedåligt av det.
Men har du någon gång backat och sagt, okej, förlåt, jag kanske uttryckte mig?
Aldrig, därför att jag har inte gjort det. Jag har aldrig uttryckt mig antisemitiskt.
Men vadå,
jag kommer från en familj där man under andra världskriget, så min mor och morfar var kommunister, och under andra världskriget så gömde de judar på flykt. I min familj har de suttit i arbetsläger för saker och ting de har trott på. Idén om alla människors lika värde och demokrati. Jag är full av fördomar, det är alla människor, men jag har aldrig uttryckt mig antisemitiskt, jag har inte gjort det.
Men då är det kanske bara, alltså i den här diskussionen, att man fastnar i vad är det att vara antisemit? För är det inte, för jag uppfattar det lite grann som att ha fördomar om till exempel.
Men kan du säga någonting som jag har sagt om judar som skulle vara en fördom som har, alltså om judar, alltså jag har skrivit någon gång att judar har ett särskilt karaktärsdrag, eller att det är judarna som ockuperar delar av Palestina, jag har inte ens uttryckt mig så. Jag pratar om Israel, jag pratar om regimen i Israel och israeliska armén.
Mm. Men om jag återgår att det finns människor som strillar vid sig, och då känner du då är det de som är för känsliga? Eller du tänker att...
Jag kan förstå att saken... Alltså jag förstår att saken är att allt som har med Israel att göra är väldigt, väldigt känsligt. Det fattar jag ju själv. Och jag förstår att de... Att man kan ha svårt att värdera det jag säger, det kan jag förstå. Men jag tycker ändå att det måste finnas någon rimlighet i, något rimligt i kritiken och i påståendena. Det tycker jag.
Ja, men så det räcker inte med en liten fördom för att du skulle få
kalla dig för... Ge mig ett exempel på en enda fördom som jag har vädrat om judar.
Jag har ju mest den här artikeln i huvudet just nu då.
Donald Boströms text.
Ja, precis. Det jag vet inte riktigt varför egentligen du skulle bli smittad av den.
Men jag har ju publicerat den och jag har försvarat den. Och det är en artikel som har lett till...
Men där drogs det liksom om linjer att det fanns folk i USA, judar i USA då, som var kopplade till den här handeln i Israel.
Det var ju problemet, att vi inte var tillräckligt tydliga med att säga att det pågår en organ trafficking över hela världen, varav Israel är ett centrum. Det hade vi kunnat sagt tydligare för att få. För att, poängen med Donalds text var ju att han i flera år har velat pratat om just det där och ingen har lyssnat, och så såg han plötsligt en chans att.
Men tror du...
Och just tack vare det där så är det ju enorma förändringar i Israel. Och idag är, i Israel är det ju inget kontroversiellt längre med den här artikeln. Det är ju bara i Sverige som det är det.
Ja, just er artikel blir kontroversiell just eftersom...
Ja, men den är inte kontroversiell längre i Israel. Nu är det liksom, Donald åker ner dit och är liksom respekterad. För att han avslöjade någonting som de själva inte...
Men varför tror du att det är just du då som får stå till svars för...
Ja, men därför att,
är du jag mer orädd än andra? Eller?
Ja, men jag,
eller är du klumpig?
Nej, men jag skriver ju... Jag har varit väldigt engagerad i den här frågan. Och som kulturchef så var jag också ansvarig för publiceringen av den texten.
Och, det är mest den som har...
Nej, jag har blivit anklagad för antisemitism i, ja, så länge jag har skrivit.
Okej.
Okay. Först, det började med att jag... ifrågasatt och fortfarande ifrågasätter att vi ska ha den här statliga propagandamyndigheten Forum för levande historia, som har till uppgift att lära barn att det är otäckt med nazism och kommunism och allt möjligt. Jag tycker inte, jag tycker att det är sådana här propagandainstitut som finns i just öststaterna eller diktaturer.
Man ska inte få lära sig att det är fel med nazism.
Det får man lära sig i skolan, men jag tycker inte att vi ska ha en myndighet som lär ut det. Det tycker jag är någonting okay, annat. Och då blir jag anklagad för antisemitism och för att jag skulle ha förnekat förintelsen. Alltså det var ganska tungt eftersom jag stod och undervisade om förintelsen på Uppsala universitet, och så fick jag en stor artikel mot mig i Expressen. Mm. Så för mig är det här liksom... Jag kan inte skämta om, jag kan skämta om väldigt mycket, men det här jag kan inte skämta om. Och att jag överhuvudtaget pratar om det offentligt är ju ganska... Det har jag aldrig gjort förut. Jag tänkte inte att jag skulle göra det heller. Men jag blev helt överrumplad av den här introduktionen faktiskt.
Okej, okay, förlåt. Men då,
du får gärna... Ja.
Men jag skulle vilja hänga kvar lite för att... Men som du säger, att du alltid blivit anklagad för. Men jag förstår om du känner att... men det är en väldigt jobbig anklagelse såklart.
Mm.
Men om jag blir anklagad för saker så går jag ju alltid in i mig själv och tänker liksom, ja men okej, vad var det som föranledde den här kritiken och så? Mm. Men du har aldrig hittat
det. Jag har rannsakat det 1000 gånger med allt möjligt som jag har skrivit.
Mm.
För jag tycker att det är, om man har någon form av intellektuella ambitioner, framförallt om man är radikal, då måste man gå till botten med sig själv. Vända ut och in på sig själv.
Mm.
Och det finns ju exempel där jag verkligen har varit ute och cyklat. Ett sånt exempel är till exempel att jag som 20-åring aktivt motarbetade, när jag var politiskt aktiv i kommunistisk ungdom, så motarbetade jag förslaget om att homosexuella skulle få adoptera barn. Jag tyckte det var helt vansinnigt. Helt vansinnigt tyckte jag.
Oj. Hur gammal var du då?
Jag var vuxen, alltså jag var 18-19 år. Och hade en sån här väldigt moralkonservativ argumentation.
Var det så i kommunistisk ungdom? Eller var det en åsikt som bara du hade?
Nej, det var bara jag. Alltså, kommunistisk ungdom var ju väldigt kulturradikalt och frimodigt och sexualliberalt. Och nog det första... Ja, faktiskt det första ungdomsförbundet som la det förslaget överhuvudtaget. Jag skrev in det i sitt principprogram. Och jag minns att jag reserverade mot det beslutet. Det finns fler exempel där jag har rannsakat mig själv. Och det där är ju verkligen ett sånt tydligt exempel.
Ja, det passar inte alls in i den personen som du är idag. Så då är,
nej, visst.
Eller visst. Som bilden som jag har där i alla fall.
Mm.
Men du var ändå nästan 20 år. Men vad hände? Var det plötsligt en dag som du tänkte så? Oj, vad håller jag på med? Eller var det?
Nej, det gick inte över en natt eller sådär. Men vissa fördomar slipas ju bort när man lär känna människor som organiserar sitt liv annorlunda än man själv gör.
Mm. Men du har ju redan pratat en massa politik här, och du har pratat om var politisk redan hela tiden. Och du är kulturchef. Jag vet inte, är det jag som är dum nu?
Nej, det tror jag inte.
Men när jag läser det handlar så mycket om politik. Vad är, borde det inte vara, är det du eller jag som inte förstår vad ordet kultur?
Vi i Sverige har ju en... Vi gör kultur sidor som vilar tillbaka på en tradition som är egentligen från slutet på 1800-talet, dansk tradition. Georg Brandes, och liksom man tog ut kultursidorna ut i samhället och sa att vi ska se hur samhället ser ut, vi ska värdera samhället och vi ska påverka samhället. Så en samhällstillvänd kulturjournalistik som fanns redan då. Och sen är Aftonbladet en kulturradikal kultursida, precis som Dagens Nyheter var tidigare, Mol och Lagerkrans på 60-70-talet. Men om man tittar på Expressen och Svenska Dagbladet, eller inte Svenska Dagbladet, Expressen och Dagens Nyheter, så är det också väldigt mycket samhälls, alltså ideanalys, det är mycket faktaböcker som man recenserar, det är mycket samhällsdebatt. De har haft jättemånga artiklar om Ryssland nu.
Men är missvisande? Liksom. Eller du tycker att är namnet kultur missvisande idag?
Nej, det
idag?
Tycker jag inte. Därför att jag räknade faktiskt idag på statistik för hela förra året. Och överväldigande majoritet av artiklarna är konst, teater, skönlitteratur. Och sen så har vi också väldigt mycket politisk satir i form av skickliga tecknare som Liv Strömqvist och Nina Hemmingsson och Pottnus Lundqvist och flera andra.
Ja, just det. Då blir det någon slags blandning.
Det är liksom nästan originalkonstverk, kan man säga.
Men hänger ni med nöjesgänget på Aftonbladet?
Nej.
Inte alls. Ni vill hellre vara med nyhetsgänget på andra sidan, eller?
Det är en sån här liten egen enklav, kan man
säga. Men det sitter ett stort hus. För jag tänker att Aftonbladet är så himla stor. Eller man säger så. Och många säger att Aftonbladet är dåligt och det säger bra. Men det är för att det går inte att säga det. För att, eller?
Kan man Nej.
Säga. Tycker du att Aftonbladet är bra?
Jag älskar Aftonbladet. Jag är uppvuxen med Aftonbladet. Det var min pappas universitet, kan man säga. Han köpte tidning varenda kväll. Och läste också kultursidorna. Inte alltid, men ibland. Så jag vet att det går att göra kultursidor även för arbetarklassen eller för den som inte har någon högskoleutbildning överhuvudtaget. Men det är ganska svårt. Om man jämför med Dagens Nyheter så har ju, och Svenska Dagbladet, så har de en ganska välutbildad medelklass. De vet vilka de gör kultursidor för i storstadsmänniskor. Medan vi ska göra kultursidor för hela Sverige och de, hälften har liksom, alltså jättemånga har inte ens gått gymnasiet.
Men jag menar, för min bild av Aftonbladet är så här, jag ser på löpsedlar så och tänker
men det kan jag också, jag kan också ruttna på mycket och men alltså,
och sen jag så förstår jag att där bakom finns ju massa professionalitet som
otroligt duktiga journalister på Aftonbladet, men jag gillar den där mixen just för att det är både crime och sen så är det nyheter och sen så är det skvaller och nöje, samhällsdebatt. Och sen så är det också faktiskt Sverige och avancerad kulturjournalistik. Och Sverige är faktiskt det enda landet i hela världen som har en kvällspress, Aftonbladet Expressen. Som är, alltså man pratar om boulevardpress eller så, men som har avancerad kulturjournalistik. Det finns ingen annan tidning. Alltså man tittar på Mirror eller Sun eller VG i Norge. Du hittar inte motsvarigheten. Och jag tycker det är så jäkla
läckert. Det här fina då mellan liksom det samhälleliga och det kulturella.
Ja, både liksom högt och lågt. Det är väldigt folkligt, det kan vara väldigt slamrigt, det kan vara braskiga rubriker, det kan vara nakenchockar. Det kan vara också så intellektuella diskussioner som är på en väldigt avancerad nivå, men förhoppningsvis pedagogiskt så att så många som möjligt kan förstå. I love it.
Vad är det för skillnad på kultur och nöje?
Det är en jättebra fråga, det är svårt. Det är, om man tar DN och Svenska Dagbladet eller Sydsvenskan, där är det ju Göteborgs-Posten, där är nöjet och kultur ihopslagna till en sektion. Medan kvällspressen som har den bredaste, folkligaste läsekretsen, faktiskt har en skillnad mellan nöje och kultur. Och det är bara gamla traditioner att det är så. Så till exempel filmrecensioner,
men inte om
är det kultur
musik?
Eller är det nöje? Nej, vi gör egentligen inte det så ofta. Vi skulle absolut kunna slå ihop våra redaktioner, det tror jag. Och göra någonting.
För att man inte riktigt passar ihop.
Eget. Nej, de passar inte ihop, men man skulle ju absolut kunna göra en skön mix. Det kan ju de andra göra. Men Expressen och Aftonbladet har valt att renodla kultursidorna. Kanske för att de sidorna ger alltihopa en sån väldigt stark legitimitet. Utan kultursidorna i Expressen och Aftonbladet skulle det bli ganska skrikigt och grällt ibland. Så kan vi vara stenhårda på våra sidor. Men vi liksom ramar ändå in det på något sätt. Att det här är, vi tar verkligen läsarna på allvar. Det tycker jag ju att alla journalister gör. Jag tycker vi är en väldigt bra nyhetsjournalist uttaget. Jag blev lite imponerad när jag kom till Aftonbladet och såg vilken extrem professionalitet faktiskt.
För det är inte det ni, vad heter det, marknadsför utåt?
Nej, jag skulle nog också eller, säga många gånger. Nej, men det, jag håller med om det. Att förpackningen... Alltså våra journalister skulle kunna jobba på vilken annan tidning som helst. Men vi förpackar oss på ett annat sätt. Och det är bevisligen framgångsrikt eftersom det är så väldigt, väldigt många som läser kvällspressen och särskilt Aftonbladet. Så det finns ju en marknad för den här typen av journalistik.
Man lurar in dem med en plastig yta sen där bakom sig.
Ja, kanske. Men tyvärr också stöter man ju bort väldigt många.
Mm, jag tror att ni har stött bort mig i många, många år. Men nu så börjar jag lite väkna.
Vad är det som du... Vad är det jag som bara får dig på fall?
Inte, ja, men jag har på riktigt inte fattat. Ja, men jag tror att det var sportdelen som långsamt fick mig att fatta. Men vänta här, det här är jättebra.
Ja,
det är då kanske det finns bra på andra delar också.
Ja, vad roligt. Så, vad roligt. För jag märker det att samma funktion spelar lite grann i kulturen. Att man ser att det här är någonting för mig. Och så börjar man läsa även någonting annat. Då, som man tänker att man aldrig skulle köpa tidningen för nakenchock någonstans.
Nej, just, nej, precis.
Eller något brutalt mod.
Och vi går till lite saker som du skriver om nu. Som jag nämnde innan, du har ju blivit... jag vet inte om du blir arg för det här också. Men lite av Putins försvarare i Sverige nu.
Nej, men hur... Nej, det tycker jag inte att jag har blivit.
Ja, men det är ingen annan i alla fall som...
Det är Aftonbladet Kultur, det är jag, Martin Ågård och Torsten Källemark och något.
Alltså jag läser till som att du skrev, jag älskar inte Putin, var det en som... men det är ingen som säger så.
Men, ja. Men vi har blivit anklagade för att vara Putin-vänner därför att vi har tryckt på två saker. Och det ena är... det här västerländska hyckleriet, att man plötsligt försvarar folkrätten på Krim, men man inte gjorde det i Afghanistan och Irak till exempel. Jag försvarar folkrätten, jag har varit väldigt, väldigt tydlig med det, att jag tycker Ryssland har ingenting där att göra överhuvudtaget, bort.
Ah, okay.
Det tycker jag. Det har jag skrivit tydligt. Är det bara i två stora texter
menet då att
nej, men alltså skriva, alltså det spelar ingen roll, alltså om man ifrågasätter, om man inte jublar över det här som en jättestor folklig revolution. Jag har lite svårt att göra det därför att dels var den här Janukovic folkvald och sen så var Majdantorget var jäkligt stökigt med massa våld. Varav i alla fall två fascistiska grupper, alltså renodlade fascistiska grupper, antisemitiska grupper, homofoba grupper, människor som faktiskt har som idé att man ska etniskt rensa Ukraina.
Att som de du är rädd att de kommer till makten?
Ja, men kommer till makten och sitter i regeringen. Och en av dem är till och med chefsåklagare eller statsåklagare. Och det tycker jag är problematiskt. Jag tycker alltså det är inte ens rätta ord. Jag tycker det är förjävligt helt enkelt med Svoboda och den här högra sektorn. Och det som gör mig förbannad också, det är att det ska vara kontroversiellt att, att liksom påpeka det, att alltså de har en aggression som riktar sig mot judar, som riktar sig mot ryssar, som riktar sig mot homosexuella, som riktar sig mot även ungrare som bor där, ganska många ungrare som bor där. De liksom vill ha ett etniskt rensat Ukraina. Och det är ingen slump att svenskarnas parti är där och lär sig hantera kniv.
Men
jag tycker det här måste man kunna säga utan att bli anklagad för att vara Putin-vän. För mig är Putin en högersnubbe. Alltså jag tycker han är fan helt bedrövlig. Jag tycker det.
Jaha, det är inte...
Ja, det finns ju de som tror att det är någon kommunist av något slag. Och det är det ju bara för att han kommer från, Ryssland och sen skramlar med vapnen.
Men huruvida han är höger och vänster är egentligen inte det viktiga.
Jo, I know. Alltså det beror på hur man ska karakterisera honom. För mig så är ju han en högertyp som så kraftigt motarbetar fackföreningsrörelsen om den ens finns. Han vill ha platt skatt. Han har ju, alltså det var ju, har ju varit försämringar i välfärden i Ryssland senast 20.
Invaderat Krim har ingenting med om han är höger eller vänster att göra.
Nej, det har inte. Men sen, om jag blir anklagad för att vara Putin-vän så tycker jag det är orättvist, för att jag gillar inte Putin för att jag stödjer vänsteroppositionen.
Du menar att det är ett slentrianmässigt sätt att säga att du är vänster?
Ja, det är det verkligen. Det är lika slentrian som att anklaga folk för antisemiter. Mm. Det är det ena. Och sen så det andra, jag har väldigt, väldigt tydligt försvarat folkrätten.
Men jag såg att du förespråkade en tredje väg. Man behöver inte heja på varken Putin eller på EU.
Nej, men alltså det är så tydligt att... Eller jag håller på folket då, eller vad man ska säga. Och demokratin. Mm. Och sociala framsteg och välfärd och alltihopa är det där som de flesta som demonstrerade på Majdan-torget faktiskt vill ha. Men alltså, det är ju oligarker överallt. Vissa är allierade med västsidan, vissa är allierade med Putinsidan. Det är svårt tycker jag att säga att jag håller på den ena eller den andra. Men att jag absolut försvarar folkrätten självklart.
Okej, okay, så det är inte så några vem man håller på, menar du?
Alltså jag ser liksom inga, det finns inga krafter i Ukraina som jag känner, wow, de här skulle jag själv vilja rösta på, eller de här skulle jag vilja kämpa för.
Men var det inte samma i arabiska våren egentligen?
Jo, väldigt mycket. Och det är det som är så tragiskt, att i de här auktoritära länderna, det var ju en diktatur, om vi tar Egypten till exempel. Mm. Där man slog ner arbetarrörelsen, man slog ner den sekulära vänstern, man slog ner alla progressiva rörelser, så att när folket liksom sen gör revolt så finns de rörelserna inte där, för de har aldrig fått en chans. Finns ingen fackföreningsrörelse. Liksom 800 strejker i Egypten innan Mubarak föll, men det fanns ingen fackföreningsrörelse som är sekulär eller sådär. Så att den kraften finns inte, utan vad som fanns då var muslimska brödraskapet. Och jag tycker det är helt sjukt nu hur de har dömt 529 personer i muslimska brödraskapet till döden. Flera journalister, västländska journalister, sitter fängslade, anklagade för samröre med Mubarak. Alltså det är välrenoverade, duktiga västländska journalister. Jag vill inte tala om inhemska journalister. Där bryr man sig inte så mycket om, för Egypten är en väststödd militärdiktatur. Men det är klart att det är en tragedi. Men jag liksom, muslimska brödraskapet är ju inte mitt parti i alla fall.
Nej. Men kan Nej. Du förklara för mig som är inne i den här debattvärlden. Mm. Under arabiska våren så det slog mig att det var så konstigt att det blev liksom en debatt mot vänster och höger plötsligt. Det var som att, vad var det nu? Högern sa, ni stöttar det muslimska brödraskapet, sa de till er. Och jag minns inte vad ni hade för svar där. Och sen så nu är Ukraina nästan samma sak nu då. Mm.
Det är kalla kriget som...
Ja, att det blir som en intern vänster-höger-debatt av de här.
Du har helt rätt i det. Och jag fattar inte riktigt varför det måste bli så. Jag måste bara säga, när det gäller då den arabiska våren, så har Aftonbladet Kultur haft en stor battle inom vänstern. Alltså det finns de som har varit, till exempel ta Libyen, så finns det de som är för och de som är emot en invasion av Libyen. Och alla de åsikterna rymdes inom vänstern. Och de fick lika mycket plats på Aftonbladet Kultur. Jag tycker det är liksom viktigt att visa. Men, och det är samma sak när det gäller Egypten. Men det är ju något kalla krigstänkande som man är inne i. Och det är ju det som stör mig. Att om man då, som jag säger så här, att jag vägrar gå med på det här, utan jag vill ha en tredje ståndpunkt i det här. Då blir man anklagad för att vara Putin-vän.
Ja, och då kommer det ett slag från det här och så... Ja, kommer det tillbaka,
ja,
då?
Det blir ett skyttegravskrig. Jag tycker att det är så otroligt tråkigt. Det är så jävla trist. Jag liksom tycker det är så trist.
Jag tror du tyckte om det på
något sätt. Nej, det gör inte jag. Jag tycker man måste kunna försöka hålla flera tankar i luften samtidigt. Jag säger inte alltid att jag lyckas med det, men ambitionen måste ju ändå vara det, och att man ska försöka tolka varann på ett intellektuellt och schysst sätt, tycker jag.
Ja, men jag har läst nu om det. Det är det inte många, men några stycken som har skrivit att du just har fula debattknep.
Och det har jag inte sett själv, men ge ett exempel.
Ja, men jag har inga exempel, men det är inget som har nått dig. För jag har försökt leta efter det då, men jag hittar inget.
Nej, okej.
Det skulle vara intellektuellt ohederlig, som jag sa i början.
Ja, men jag kan inte ta ställning till det om jag inte har fått något konkret exempel. Men jag försöker alltid vara...
Ja, det var det jag undrade då.
Nej, jag försöker alltid vara schysst. Jag verkligen. Och jag vill att de texter som vi publicerar också ska vara sakliga. Sen är jag rätt driven retoriker. Ja. Det skolas man till. Ja, men alltså att att man kan bygga upp en text på ett dramaturgiskt skickligt sätt så att man får sina poänger väldigt tydligt, alltså klart tydliggjorda, och man har en väldigt tydlig debattmotståndare, så att säga. Det är den här som jag vänder mig mot. Och det där kan ju en del provoceras av, tror jag, att jag har liksom en sån kraft i mina ord när jag skriver. Men många stör sig också på att jag är...
Men du menar att det gör lite medvetet för att du vet att du har en motståndare där borta, och nu skriver jag det här så att jag ska tre gånger...
Jag vill vara tydlig när jag skriver. Men alltså jag tycker att det mesta som händer är ju väldigt, väldigt komplext. Det kan vara svårt att ta ställning. Men då kan man redovisa å ena sidan och å andra sidan, men sen så måste man ändå ta ställning, för att sen kan man ändra sig om man har haft fel. Men jag tror ju ändå på det där att man ska våga stå för någonting. Jag tror att om jag hade varit liberal, då hade man inte reagerat lika mycket. Utan det är det att jag kommer med åsikter som ingen annan vågar ha. Det är det som gör att jag blir så avskydd och anklagad för ytterligare åsikter som jag faktiskt inte har.
För du är nästan den vänstraste som finns. Av dem som skriver.
Jag känner ingen i alla fall som är så vänstra. Alltså jag tycker att jag bara är...
Nej, men jag tycker...
liberal i väldigt många frågor, tycker jag. Alltså jag tycker det är tråkigt att det inte finns fler liberaler, om jag säger så. Jag tycker vi har för få liberaler i Sverige som verkligen är liberaler på riktigt. Det vill säga yttrandefrihets fundamentalister eller just kan ha en stark princip när det gäller folkrätten, att om den gäller på Krim ska den gälla i Irak också och så. Så den typen av principiellt tåliga liberaler tycker jag att jag saknar.
Du, på tal om det här, det du sa innan, jag tänker, jag läste en massa nu om, så Karin Olsson skriver någonting, om någonting du har skrivit, och du skriver om någonting som hon har skrivit. Ni är då liksom de perfekta liksom, Batman och Jokern fienderna. Ja, precis, det vågar jag inte. Nej, men det kvittar, men ni är den perfekta fienderna liksom. Så undrar, har ni kontakt ibland och säger så här, för det blir ju bra show för oss som läser.
Jag svarar inte alltid på allt som Karin skriver, för att jag tycker just att det är osakligt och många gånger att det är... Ja. Jag tycker att när jag träffar Karin så tycker jag om Karin. Det där vad man tycker och inte tycker om människor, det har liksom inte med saken att göra, utan det är... Där är jag som Jan Myrdal, tror jag. Jag går på text, helt enkelt. Jag går på argumentation, jag går på text. Och sen kan det finnas en människa som har skrivit den här texten som jag har ett helt annat förhållande till som människa än som skribent.
Mm. Det blir annorlunda när man träffar en person när man ser vad den har skrivit.
Ja, jo. Och det är väldigt många som blir överraskade när de träffar mig. För de tror att jag ska vara jätte, jätte, jätte otrevlig. Och sen så ser de att jag både kan hälsa och le. Och tacka för maten. Och det tror ju inte folk riktigt. Så att, jag tycker att det är viktigt att man kan... När man argumenterar ska man bara gå på text. Det tycker jag.
Är det sant som jag läste att du grät när Berlinmuren föll? Det var ett citat runt mig.
Ja, det är det där sånt där citat som... Det är ett sånt exempel. Om man skriver en text man verkligen blottar strupen. För att det var med anledning av Berlinmurens fall 20 år sen. Nu är det väl 25 år sedan, men det är en text som jag skrev flera år sedan. Och så tänkte jag att jag ska verkligen beskriva mina upplevelser, hur det var att vara ung kommunist och ha mormor och morfar som har bott i Sovjet och som verkligen älskar Sovjet, och att liksom våga vända ut och in på sig själv. Då gjorde jag det i den texten, och det har stått mig dyrt, därför att
då används det
emot mig. Och det där jag skulle skriva om den, jag skulle skriva den texten igen och igen och igen, för att jag står för den. Men det är ju också ett exempel på hur otroligt antiintellektuellt och hämndgirigt samhällsklimat vi har i Sverige, tycker jag. Hur hårt det är att någon som faktiskt försöker rota lite i sig själv i offentligheten, den blir ytterligare förlöjligad, skulle jag säga.
Men lite som om du hade skrivit det här med att du var emot homosexuella ska förgifta sig, så hade folk sagt det. Det är ju Åsa som...
Ja, tack och lov så är det ingen text som jag skrev då. Nej. Utan det var bara en intern diskussion.
Ja, just det.
Och men, den kan jag ju inte förneka, det hade jag ju sagt. Men jag, vi skulle
men hur var du här? Men var du ledsen då på den tiden? Så du tyckte det var lite ovanligt?
Det var en chock för mig. Alltså min mormor och morfar hamnade i en depression. Och det var... alltså chocken tror jag var att... Hela, jag är uppvuxen med hela den här kalla krigsidentiteten. Och där jag hade försvarat en massa... Det är det jag tycker är så intressant. Alltså hur kan svenska kommunister kämpa... Det var enda demokratisk och social reform vi har i Sverige. Vi har inte en lag inom ramen för liksom vad vi kallar för det demokratiska komplexet som inte kommunister har kämpat för, å ena sidan. Å andra sidan, hur kan man fullständigt blunda för diktaturen i Sovjet och säga att arbetarklassen hade det så bra, eller det fanns visst en fri press eller sådär. Hur går det där ihop i en människas hjärna och kropp?
Och i din egen hjärna och kropp?
I min egen hjärna och kropp, men framförallt i min mormor och morfars hjärna och kropp. Ah, okay. Min mamma hade ju liksom frigjort sig från det där mycket, mycket mer. Men jag var ju väldigt mycket mormor och morfars flicka. Och det där tycker jag är otroligt intressant. Och liksom, även liberaler borde ju kunna brottas med samma problem. Alltså, hur kan jag försvara den liberala friheten och USA liksom, och hur bra allting är där. Och blunda för hur man hjälpte fram Pinochet, eller Vietnamkriget, eller Irakkriget, Afghanistan nu. Alltså hur, det borde vara samma clash i liberaler, tycker jag. Borgerliga intellektuella. Men man avkräver bara självprövning och avbön av vänster.
Okej, men det där var ett litet sätt för dig att göra upp med den där perioden.
Alltså jag gör fortfarande upp med det där jättemycket, och det är mitt skrivprojekt som jag håller på med nu. Jag gör upp med det där. Men jag skulle önska att fler kunde göra det även bland borgerliga tänkare. Göra upp med den här blinda USA-tron som de fortfarande har dessutom.
Ja. Jag tänker att det måste vara svårt att vara vänster nu för tiden när arbetarklassen är med. Den är så svårdefinierad.
När arbetarklassen är med?
Den är svårdefinierad, arbetarklassen.
Ja.
Att nu är det de som inte har jobb som är arbetarklass?
Det är många akademiker som också står utan arbete. Men framförallt så är det är ju fortfarande så enligt SCB att hälften av alla som bor i Sverige tillhör LO-kollektivet. Det är samma siffra som på 70-talet. Så det är antingen så har du ett jobb inom LO-kollektivet, eller också är du pensionerad inom LO-kollektivet, eller också så är du arbetslös inom LO-kollektivet, eller också har du föräldrar som tillhör LO-kollektivet. Alltså du är barn i LO-kollektivet.
Men LO är ju, alltså nu, jag vet inte hur många procent var det av de LO-medlemmarna som röstar på Sverigedemokraterna.
Nej, men det är många. Det är absolut många.
Du menar, det måste också bli en liten clash.
Ja.
Och, vad är det jag hejar på?
Och arbetarklassen ser inte ut som när min pappa var, eller när jag var liten. Min pappa var medlem i Metallarbetarförbundet, utan arbetarklassen idag är ju mycket mer splittrad. Många jobbar inom kommunal, många pratar inte svenska, många har tvingats till att bli egna företagare, de som tidigare hade stora arbetsplatser och sådär. Och många röstar på Sverigedemokraterna därför att man inte tycker att Socialdemokraterna har kommit med en tillräckligt alternativ politik till den borgerliga.
Men du, visst har du skrivit ändå att Sverigedemokraterna är liksom en del av den borgerliga sättet att tänka och hela den strömningen?
Mm. De har ju ett...
Men samtidigt som sa du nu då att de är också ett bevis på att Socialdemokraterna inte har kommit med det.
Det är ju väldigt vulgar marxistiskt att säga att arbetarklassen inte skulle kunna vara borgerlig.
vulgärmarxist.
Ja, det är alltså det skulle jag aldrig säga. Den kan ha otroligt borgerliga värderingar till exempel, eller konservativa värderingar när det gäller könsroller eller fri kärlek eller sådana saker, eller vad ska kultur vara, så där kan ju arbetarklassen vara mer konservativ än
de konservativa.
Ja, kanske, eller än den här kulturradikala medelklassen som jag själv tillhör. Mm. Sen kan ju, om man tittar på Sverigedemokraterna, i 9 fall av 10 så har de röstat med regeringen de senaste 7,5 åren.
Ja, men efter val blir det ju tvärtom när sossarna sitter vid makten.
Ja, det ska bli intressant att se, vi får se. Men de har ju, de börjar ju förstå, Sverigedemokraterna, att de vinner väljare på att lägga sig lite mer till vänster när det gäller ekonomiska och socialpolitiska frågor.
Men det kan de vara ett exempel nu på när du har skrivit lite ohederligt, eller vad sa, intellektuellt ohederligt, när man säger lite svepande sådär, att ja, men Sverigedemokrater, det är bara ett bevis på, eller en följd av det borgerliga tänkandet som sprider sig och så.
Fast det har jag väl aldrig sagt. Att det är en följd av det borgerliga tänkandet.
Ja,
det
var det där Breiviks... jag minns det här för dåligt. Men efter Breivik så var det också någonting...
Problemet med Breivik-debatten, det är att högern aldrig har velat ta i den. De har aldrig velat göra upp med Breivik och säga, vad är det i Breiviks tankegods som även vi delar? Till exempel islamofobin eller...
Men islamofobin finns ju även, som du själv sa, i vänstern.
Finns det islamofobi i vänstern?
Ja, lika mycket som det finns.
Var någonstans hittar du den då?
Ja, men var hittar du den hos höger, menar du?
Menar du att det inte finns islamofober inom högern?
Ja, den finns hela
den här terroristlagstiftningen vi har är islamofobisk.
Ja, men den finns väl överallt?
Islamofobin finns överallt, men du hittar den inte inom vänstern på samma sätt som du hittar inom högern. Absolut inte. Eller synen på att kvinnor ska vara kvinnor. Och det finns ju massa föreställningar i Breiviks tankevärld som också finns inom stora delar av borgerligheten. Och det där tycker jag är... Alltså om Breivik hade varit en vänsterterrorist, då hade vi inom vänstern och även socialdemokratin tvingats att säga... Alltså precis som vänstern måste ta ansvar fortfarande för hela Bademeinhof-skiten. Och säga att de var, och inse det, att de var barn av sin tid. Så måste man se Breivik som en exponent för väldigt främlingsfientliga tider och nykonservativa tider. Där man inte tycker om kulturmarxister, man tycker inte om att kvinnor tar för sig och så vidare. Man tycker framförallt inte om den andra främlingen.
Men förlåt, var i borgerligheten hittar man det? Att kvinnor inte ska få ta för sig? Och att...
Men det ser man ju hela, alltså hela Europa genomgår en väldigt stark nykonservatism. Man är moralkonservativ kring massa frågor. Sverige är ju ett intressant, och Breivik är inte heller svensk, men Sverige är ju ett väldigt intressant undantag. Att här... Har vi en väldigt progressiv lagstiftning kring homosexuella till exempel, och Moderaterna har inte spelat med de främlingsfientliga krafterna på samma sätt som Cameron har gjort i England, om man skulle ta en sån jämförelse. Och det finns en massa sådana, alltså hela Europa, det är det som bekymrar mig så mycket, att borgerligheten i Europa inte håller rent hus mot högerextremismen. Man gör inte det. Och
men här
i Sverige
har
så har man
det.
Ju verkligen gjort det. Och den texten har jag skrivit. Att jag är så glad att vi har en höger i Sverige som inte har gett Sverigedemokraterna lillfingret. För det har inte Reinfeldt. Sen kan man tycka att Tobias Billström har liksom fört en annan sorts politik och så. Men Moderaterna har inte visat någon som helst förståelse för Sverigedemokraterna. Och det är en sån höger vi vill ha. Och den texten... skulle jag kunna skriva igen och igen och igen. Jag tycker det är viktigt. Men sen vet man inte vad som händer när Reinfeldt slutar som partiledare. Så det finns ju mullrar ju inom Moderaterna nu, att de tycker ju att man ska ta liksom att Reinfeldt är en clown och naiv bla bla, när det gäller invandringsfrågan, att man måste börja diskutera. Mm.
Men så det är en rädsla du har när du tittar på resten av Europa?
Ja, det är det verkligen. Och att bara det att Høyre i Norge har bildat regering med FRP, det är ju som att... men där är ju Sverige annorlunda. Eller sannfinländarna, Finland är jättestarka, Dansk Folkeparti är jättestarka, och högern anpassar sig till det där. Det är samma sak i Holland, i Belgien, i alltså, de flesta andra länder, Italien.
Ska vi reda upp det också? Mm. Jag har sett saker om att du skulle stötta vänsterextremistiskt våld.
Mm.
Och så. Och något har du väl ändå skrivit om den här Husby, så här, äntligen händer det som måste hända och så.
Nej, men har du läst den texten?
Ja, jag läser himla mycket av det nu precis.
Okej. Okay.
Men,
ja, där försökte jag ta fram just den här komplexiteten som jag känner. Och det är som vanligt då, om man skriver en sån text så kan man ju bli vansinnigt feltolkad eller medvetet felciterad.
Ja, det är det. Debatten
men jag försökte säga där med den texten, och det står jag för, att jag vill att någonting ska hända, för jag tycker ju att samhället är på väg åt fel håll, och jag tycker och blir också otroligt irriterad över att ingen reagerar, ingen gör någonting. Och sen så börjar det koka förorterna. Och då känner jag, en del i mig känner äntligen händer någonting. Och den andra delen är ju, som jag skrev i den texten då, det är otroligt nedslående när det inte finns någon organisation, finns inget politiskt program, utan det man gör är att man slår sönder grannens bil. Alltså det är så fruktansvärt destruktivt. Och vad den formuleringen som blev mest omdiskuterad på Avpixlat, det var ju att jag säger att det är en sak att kasta sten på polisbil och någonting annat att kasta sten på ambulans. Och det menar jag verkligen att det är. Därför att för de som bor i förorten, eller för många, inte för de flesta, för de flesta är polisen en trygghet, men för många så är polisen en representant för det här repressiva samhället som bara är ute efter att sätta dit folk och som kommer in med ett brutalt övervåld också, en överlägsenhet i de här förorterna. Att kasta sten på dem har jag försvarar inte, men jag har större förståelse för det än att kasta sten på ambulans.
Okej, så det är inte det
att försvara kan man ju liksom nej, utan jag bara försöker värdera, alltså de representerar olika saker i statsmakten, eller vi har sjukvård och vi har också polis som tillhör de repressiva delarna. För de flesta i förorten tror jag att de skulle vilja att det var fler poliser som åkte runt där.
Mm.
Men de får ju bete sig inte som svin då, helt enkelt. Skrika apajävel och sådär som de gör i Rosengård.
Nej, just det. Men precis, men inte det, om vi ska klara upp det här då, det var inte det att du på något sätt försvarar någon form av våld.
Jag har jättesvårt att...
Jag
har inga problem att försvara att förorten gör uppror. Jag skulle vilja att alla gjorde
uppror. Vad menar
du
med uppror då?
Att man organiserar sig, att man säger ifrån och att man ställer krav.
Men det var inte det som hände egentligen där då?
Ja, alltså de uttryck som det tog sig blev ju att man slog sönder fönster och brände eld, alltså tände eld på grannarnas bilar. Och det är ju att rikta sig mot dem som står en närmast, eller som borde stå en närmast. Så det går ju inte att försvara. Hur sjutton skulle jag kunna försvara det? Och där blir jag liksom irriterad på den här innerstadsmedelklassvänstern som jag själv liksom socioekonomiskt tillhör, att där fanns det en revolutionsromantik som jag hade svårt för att i mig, jag har ju den också, men i mig så segrade min arbetarklassmoral, den som är jävligt stark, alltså att du kan inte hålla på att tända eld på andra människors bilar och vi kan inte slå sönder saker som är våra gemensamma som vi har betalat med skattemedel och så. Men jag förstår att de vill förändra sin livssituation.
Men alltså, är det något som är härligt med revolution, så är det?
Det finns ju ett revolutionsromantiskt drag inom mig. Det gör det ju absolut. Att jag vill att någonting ska hända. Det som, Ja, det gör det. Och det har jag väldigt stark koll på, kan jag säga. För där kan man bli väldigt naiv, men framförallt kan man bli tillåtande mot saker som faktiskt är felaktiga.
Ja, just det. Men
man kan ha förståelse för att folk vill göra revolution, men
kan det vara så att när jag
vissa moment och liksom, vissa saker är helt enkelt inte revolutionära.
Nej, men jag kan tänka mig att ordet revolution i kanske ditt huvud är något annat än vad det är i någon annans huvud. Då.
Ja, så, ja, det är det väl. Men alltså, revolution i en rent marxistisk mening, det är ju att man byter ett samhällssystem mot ett annat.
Sen exakt om det är med stenkastning eller med våld eller någonting.
Nej, ja, men med stenkastning så det är ju, det måste ju till någonting mer, kan man säga.
Ja, jo, precis. Helst men någonting annat. Ja, just det. Men det kan vara så det går till.
Det är väldigt sällan som det sker revolutioner som inte har någon form av våld i sig. Och framförallt som inte blir besvarade med våld.
Nej, ja, just det. Så revolutionen du lite brinner för är ändå en våldsam?
Nej, men brinner för. Här måste jag ändå gå in med min kompetens som historiker. Som jag jobbar ändå som historiker i 10 år. Och det är väldigt, väldigt svårt för en historiker att hitta revolutioner som inte på något vis har varit våldsamma i en eller annan mening. Så blir det, därför att det är så jäkla stora värden som står på spel.
Men det är väl därför många inte tycker om revolution då?
Just självklart, om det var så att folk gillade revolution så skulle det vara revolutioner hela tiden. Min pappa som verkligen drömde om ett annat samhälle, han var livrädd för revolutionen. Han var livrädd att den skulle komma. Han var livrädd.
För att?
Därför att det blir kaos och därför att det kan bli våldsamt. Och därför att...
Jag tycker också att det låter jobbigt.
Jag tycker också att det verkar jättejobbigt. Ja. Och jag bara tänker hur otroligt svårt det är att förändra saker i sitt eget liv. Hur svårt det kan vara till exempel att äntligen besluta sig för skilsmässa. För att man orkar inte kaoset. Hur jobbigt är det inte när ett helt samhälle genomgår då?
Eller någon skilsmässa. Usch, jag gör det inte så. Eller ja, det kanske man ska göra. Du, jag ska också ta upp det här. Det blir kanske lite, du skrev, jag hittade det här citatet, det var så roligt. Mm-hmm. Ska jag läsa vad du skrev. Om jag var Fredrik Reinfeldt skulle jag vara vetskrämd. Håkan Juholt är den första partiledaren på 20 år som kommer att presidera ett 45% parti.
Mm.
Så fel du hade.
Ja visst, det hade jag
men
verkligen.
Men trodde du det om Håkan?
Ja, jag var och lyssnade på hans installationstal där på kongressen. Och,
du rycktes med av hans härliga
ja,
retorik.
Det gjorde jag absolut. Jag tyckte, wow, här kommer det någon med någonting annat. Och han var vänster, han ville ha social rättvisa. Han pratade om vettiga saker på ett sätt som var otroligt entusiasmerande. Och jag såg ju också på socialdemokratiska gräsrotsrötter. Jag pratade med representanter för facket. De var ju som på nytt födda. Och sen blev det...
Så var det din tidning som sköt honom.
Ja, det kan man ju säga. Men han var ju inte uppgiften mogen helt enkelt.
Nej, men var det inte det som var hans problem just att du säger att du ryddes med och många gjorde det och det kan jag förstå, men det var väl också att han inte landade liksom i vad som var möjligt, utan vad som var härligt.
Det vet jag inte, därför att han fick aldrig chans att prova det, men jag skulle, han omgavs ju med människor som var helt okänd, inte okända, det är inte rätt ord, men som inte hade någon rutin eller som aldrig hade varit på den här positionen förut. Han byggde inte upp något. Alltså han, det var massa människor som försvann. Och sen så hade han, de som han plockade till sig, höll inte heller måttet. Och han,
Weidelich
var ju långt höger.
Men jag bara minns,
det gick ju väldigt fort när man började.
Någon gång så här, alla ska få telefoni i hela landet. Det var verkligen brand för. Ja, det var någon som kollade upp vad det skulle kosta. Och då sa jag, det går inte.
Nej, men det var ju ganska flera sådana exempel när han pratade utan att förstå vad det var han sa. Mm. Jag kommer ihåg när jag hade honom som gäst på bokmässan. Och jag tog upp den här Bonniers dominans. Borde vi inte ha en ny medieutredning? Ja, absolut, sa han. Och det är ett otroligt starkt löfte att säga, nu ska vi utreda Dagens Nyheter och Bonniers och TV4 och bla 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 bla, deras makt. Det skulle han ju aldrig kunna. Det är ju verkligen tigga om att få hela Bonnierpressen emot sig. Det bara sa han på stående fot rakt av.
Nej, men sen så tyckte jag var roligt också med honom, att han var sån. Det var väl därför man riktigt
smängde. Man tyckte om honom.
Men det fanns inga problem i hans värld.
Nej, men sen också för första gången på väldigt, väldigt länge som jag hade en partiledare som var genuint intresserad av kultur. Som läste böcker, som grubblade mycket över existentiella frågor. Och
sprang du bort till dina nyhetskollegor där och sa sluta, sluta. Sluta tjata på Juholt nu.
Nej, jag skulle aldrig falla mig in. Nej, inte alls. Nej, jag tyckte det var... Oj, jag träffade ju Håkan Juholt kvällen innan faktiskt som det här briserade. Det var en ganska märklig sak för att det var...
Visste du om det?
Jag hade ingen aning om det, utan det enda som jag funderade på det var vem kommer att tilldelas årets Nobelpris? Och då var det Thomas Tranströmer. Och det var vad jag satt och grubblade över. Men sen när jag kom till jobbet, då var det hans bostadsaffärer och...
Äntligen så fick jag något kulturellt. Nu fick man den bilden av det också. Du brydde dig inte så mycket om politik. Du satt och tänkte på poesi. Vad skönt att min fördom om kulturskribenter föll in. Men du, då tackar så hemskt mycket för att du ville komma hit, Åsa Lindberg. Det var väldigt härligt. Tack också till dig som lyssnade. Och återigen tack till Akademikernas A-kassa. Kan vi inte göra så att du som lyssnar också söker upp mig på de sociala medierna? Vet du vilka de är?
Jag är inte med på några sociala medier. Jag twittrar inte, jag är inte med på Facebook.
Men det var de två jag syftade på i alla fall.
Ja, okej. Där hittar man inte mig.
Där hittar man inte dig, okej. Mig kan man hitta där på snabbelas Simon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.